Jag välkomna tillbaka till den sista föreläsningen för den här ungdomshelgen. Och sen ska vi ha en liten utdelning av diplom. Vi ska nu tala en stund över ämnet den nya statliga bibelöversättningen. Kan vi bruka den? Är den tillförlitlig? På den här stunden hinner jag inte komma med så många konkreta citat och hänvisningar som jag skulle vilja, för då hinner jag inte belysa allt det jag skulle vilja ta fram. Utan istället ska jag plocka lite grann ur ett material som vi har arbetat fram här på Biblicum om den nya bibelöversättningen. Det materialet publiceras nu, det är under tryckning och kommer i Biblicums decembernummer som utkommer någon gång kring den 15 december. Det är nummer 681, sista numret för året. Där blir det en ganska grundlig genomgång av såväl Bibelkommissionens nyöversättning av Nya Testamentet från den 18 september i år och av Bo Giertz nyöversättning som kom ut ett par veckor tidigare. Så skaffa er det numret för närmare detaljer och för spridning till vänner och intresserade. Vad ska vi säga om nu den statliga nyöversättningen? Ja, det finns en hel del i den här översättningen som är fräscht och fint översatt. Enskilda verser som är väldigt klara och tydliga. Texten löper många gånger väldigt fint. Det finns också naturligtvis exempel på där det inte löper så bra. Och framförallt, det ska vi nu ta fram här, det finns en hel del viktiga saker som är alldeles galet översatt. Och det som är kanske det mest förrädiska med den här nyöversättningen, det är att vissa centrala ting i den kristna tron är allvarligt missförstått. Det första jag vill nämna, det är själva centrum, Gud själv. Vem Gud är genomgående missförstått. Inte så att man varje gång man översätter verser som handlar om Gud översätter fel. Men så att man hela tiden utgår ifrån en gudsuppfattning som är falsk. Det är ganska otäckt. Det som är den sanna bibliska gudsuppfattningen, det är ju att den enda sanne guden, han består av tre personer. Något som vi med vårt förnuft har svårt att fatta, men likväl är det så. Tre särskilda personer, av vilka alla är lika mycket Gud. Och likväl inte tre gudar utan en enda gud. Men denne ende Gud, den enda sanne guden, han är fader och han är son och han är helig ande. Den heliga ande är Gud, är en person. Och Jesus Kristus är Gud. Också då när han framträder i en yttre skepnad som en svag tjänare som blir bespottad, så är han den mäktige guden själv. Som frivilligt låter sig förnedras och bespottas och smedas. Det är inte så att han så småningom blir Gud och upphöjas till någonting som han inte är. Utan han är det hela tiden. Och fadern är givetvis Gud. Nej, så är det inte, menar denna översättning. I en uppslagsdel längst bak och i de förklarande noterna klargör man att tanken på att Gud är tre personer, det är någonting som växer fram först så småningom. Den bara skymtar, menar man, på två ställen i hela Bibeln. I övrigt så finns inte ens en skymt av treenigheten i Guds ord. Och det här leder nu till att när man talar om när det står i texterna att Jesus är Gud, att Jesus är Herren själv, den högste guden, då översätter man, det kan man ju inte komma förbi, det översätter man att han är Gud, men då skriver man i regel litet g. Men när det står fadern är Gud, då skriver man stort g. Likaså när det kommer fram att anden är en verklig gudomsperson, han är vår hjälpare och talesman, då står det inte den helige ande och med stort A, utan det står den heliga anden med litet A. Och i förklaringarna talar man då om att man menar en livskraft. En kraft som antingen kommer till oss eller som är inom oss själva. Det är inte frågan om en person, en gudomsperson, utan endast en verkan, en kraft. Och därför översätter man den heliga anden. Och detta är naturligtvis mycket allvarligt. Och istället för att tala om hjälparen eller talesmannen, han och honom, så säger man då den som något opersonligt. Det är det ena, att själva Bibelns framställning om Gud är förvanskat i den här översättningen. Det andra är att själva frälsningsverket gång på gång felöversätts och förvanskas. Man förstår inte vad tron innebär. När det står att tron rättfärdiggör, så tror man att med tron menas en bättre, finare gärning än de här yttre gärningarna. Tron rättfärdiggör det för att det är en finare inre gärning i oss. Något inre, en inre förvandling i oss. Och på grundval av denna inre förvandling blir vi accepterade av Gud. Alltså inte bara på grund av vad Kristus har gjort, utan dels på grund av vad Kristus har gjort, och dels på grund av vad vi gör när det är lite ädlare, finare, en inre förvandling. Så uppfattar man ordet tro inte bara som ett redskap som tar emot frälsningen, utan tron är en inre förvandling, och därför kan den bli oss till räddning om den duger. Och jag ska ge nu exempel på det här strax. Vidare så förstår man inte heller Bibelns lära om utkårelsen, utan förvanskar också den. Nu ska jag, innan jag går in på ytterligare exempel, med en gång anknyta till dagens predikan och predikotexten för att belysa lite grann hur den här Bibeln nu kan fungera. Predikotexten idag var hämtad ur Matteus 21, 1 till och med 10. Och om nu predikanten har använt den nya översättningen, så har han fått en hel del bibelkritik i sig. Dels genom själva översättningen på ett ställe, och dels genom de förklarande noterna. Noterna rymmer i rätt stor utsträckning bibelkritik. Det vill säga påpekanden om att det här är osäkert, det här är tvivelaktigt, det här stämmer inte, eller något i den stilen. Men det är inte bara noterna som är problemet med den här översättningen. En del tycks tro det. Utan också själva översättningen är på många håll mycket förrädisk och felaktig. Samtidigt som jag sa förut, det finns många bra och riktiga översättningar. Och det gör ju det hela ännu besvärligare. Hur ska läsaren veta att det är rätt? Och när kan han vara säker på att det är fel? Han kanske tror att det som är rätt översatt är fel. Och det som är fel översatt är rätt. Eller då vet han ingenting, utan har bara hört att det här är världens bästa översättning. Och då blir han också förförd. För då läser han och litar på även det som är felaktigt. Ni hörde i dagens predikan om citatet ur Zakaria. Se, din konung kommer till dig. Och det översätts här. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastdjurs föl. Så står det här. Slår vi upp i Zakaria, så ser vi att man brukar inte där översätta ridande på en åsna och på ett föl, utan på en åsna, nämligen ett föl. Man har alltså klart för sig att det hebreiska ordet och mycket ofta närmare preciserar vad som menas. Så fungerar språket. Och det har också Bibelkommissionen klart för sig. Man skriver i noten: I Sakarja 9:9 står här en poetisk upprepning. Därför översätter man inte och, utan förstår att det är samma djur man talar om två gånger. Men så säger man att i Matteus återgivning kommer citatet att handla om två djur. Matteus har missuppfattat Sakarja. Matteus, han säger inte ridande på en åsna, nämligen på ett föl, utan Matteus har missuppfattat det hela och säger ridande på en åsna och på ett föl, som menar bibelkommissionen. Men ser man på den grekiska grundtexten så använder den samma preciserande upprepning som hebreiska. Använder och i samma mening och på samma sätt som hebreiskan, nämligen i betydelsen nämligen. Och så översätter också de flesta översättarna. Också Gerts nu senast. Man översätter inte ridande på en åsna och på ett föl, utan man översätter ridande på en åsna, komma på ett föl. Eller närmare bestämt på ett föl. Och så ska det översättas. Så betyder den grekiska grundtexten. Men bibelkommissionen är så ivrig att få fram fel i Bibeln. Och då översätter man istället så här. Det är det ena. Man får alltså klart för sig att här finns det ett fel. Går man sedan vidare och läser den nionde versen, så står det där. Och folket, både det som gick före och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. Då står en förklarande nog till ordet han som kommer. Och där står det i Psaltaren 118:26: gäller dessa ord de gudstjänstdeltagare som närmar sig templet, i äldre tid kanske anförda av kungen. I nytestamentlig tid var han som kommer en beteckning på Messias. Det traditionella hälsningsropet kunde därmed bli en messiashyllning. Alltså, Gamla testamentet menar inte med orden välsignad är han som kommer i Herrens namn en messiashyllning. Den 118:e psalmen handlar inte om den kommande Messias och ger uttryck för hyllningen mot honom. Det är ett missförstånd. Men det missförståndet var vanligt på Nya testamentets tid, och därmed kan Matteus och Kristus genom anknytningen till detta missförstånd få det här att handla om honom. Förstår ni? Man säger alltså rakt ut att det man menar vara messianska psalmer i Psaltaren, Psaltarpsalmer som profeterar om den kommande frälsaren och Messias, de är egentligen inga messianska psalmer. Det säger man gång på gång i dessa noter och också här. Och när man tolkar det som messianska psalmer, då omtolkar man och förändrar den ursprungliga innebörden. Syftar det här inte alls på Messias, säger man, utan det syftar på någon gudstjänstdeltagare som närmar sig templet. Hur resonerar bibelkommissionen? Jo, man bygger bara på den vanliga bibelkritiken. Jag har 100 gånger fått lära mig det här under min studietid. Och de flesta som utbildas i statliga fakulteter har lärt sig det här. Och de flesta tror också på det och predikar i enhet med det. Nämligen att det vi har trott handla om Kristus i Gamla testamentet, det handlar inte om Kristus, utan om andra ting. Antingen om vanliga personer under gammaltestamentlig tid, en vanlig person som kommer till templet, som man säger här, eller att det handlar om kungen, om David själv, eller om Salomo, eller om Hiskia, eller Josia, eller Ahas, eller Jotam, eller någon av de andra kungarna. Ja, men frågar man då, hur kunde man då om dessa ofta syndiga och skröpliga kungar säga att de är Guds son, att de har ett rike som sträcker sig till världens ända och att de ska frälsa människorna? Jo, man hade nämligen tagit över, säger bibelkritiken, en babylonisk tanke, en babylonisk nyårsfest, så att man i det gamla Israel dyrkade kungen som om han var gudomlig. Man hade en speciell fest på våren eller kanske på hösten som man kallade för tronbestigningsfesten eller årsfesten. Och då så dyrkades kungen som om han var gudomlig och hela världens frälsare. Och sen har då Jesus missförstått det här och tillämpat det på sig själv. Och apostlarna har också missförstått och trott att det handlar om Messias. Men i själva verket handlar det om de vanliga kungarna i gammaltestamentlig tid. Den uppfattningen har man. Men om detta kan vi säga att enligt gamla testamentet har det aldrig funnits någon sån här fest i Israel. Enligt gamla testamentet har man aldrig efterapat någon babylonisk nyårsfest eller tronbestigningsfest. Enligt gamla testamentet har man aldrig dyrkat kungen som Gud. Utan man har hela tiden vetat att han är ett skröpligt redskap. Man kan använda termen Guds son och Guds söner om sådana som har gudomliga uppdrag, om överheten. Det är sant. Men aldrig i den betydelsen att det verkligen är Guds son i egentlig mening och världens frälsare. Nej, det går inte att komma förbi att gamla testamentet på många ställen profeterar tydligt och klart om Jesus Kristus. Och att det är sant när Jesus säger detta har skett för att det skulle uppfyllas som var sagt om mig. Det är verkligen sant när han menar att skrifterna handlar om honom. Ni läser skrifterna och menar i dem har evigt liv. Och det är dessa som handlar om mig. De vittnar om mig. Trodde ni skriften skulle ni tro mig. Ja, redan i Saltaren står det ju om Messias. I bokrullen är skrivet om mig vad jag ska göra. Och så kommer Jesus och gör det. Och vi sa igår kväll i föredragen om skuggorna i gamla testamentet. Och verkligheten själv, Kristus är verkligheten själv, uppfyllelsen av skuggorna. Han är beskriven i gamla testamentet och kommer som uppfyllaren av det som är sagt om honom. Den här översättningen måste alltså bortförklara de messianska profetiorna och gör det. Man säger att det är frågan om nytolkningar och omtolkningar av den ursprungliga innebörden. När det gäller den 110:e salmen som ju citeras av Jesus när man ställer frågan vem Jesus egentligen är. Och Jesus säger, ja men hur kan Messias vara Davids son när David själv kallar honom för min herre i 110:e salmen. Ty i 110:e salmen säger Jesus. Säger David genom den helige andes inspiration om Messias. Herren sade till min herre. Sätt dig på min högra sida till dess jag har lagt dina fiender under dina fötter. Vad säger då Bibelkommissionen? Och vad står det här? Jo, först säger man att man tror inte att det är David som har sagt det. Man tror att rubriken är psalm av David, ett senare tillägg. Och det påpekar man här. Och vidare så tror man att Herren sa det till min herre. Det syftar inte på Messias utan på en vanlig kung i Israel. De messianska profetiorna blir alltså förvanskade. Och det finns många exempel på. Ett exempel som vi kanske har sett har blivit nämnt i debatten, det är Matteus 1:23 där Jesaja 7:14 citeras som ett bevis för att Jesus skulle födas av en jungfru. Då säger Bibelkommissionen att det här stället kan inte vara något bevis för att Jesus är född av en jungfru. Ty när Jesaja säger att jungfrun ska bli havande och föda en son så syftar han inte på att det är Jesus som ska födas av en verklig jungfru. Utan det är ord som är översatt med är jungfru, det syftar på en vanlig ung och gift kvinna inom det judiska kungahuset. Jesaja har alltså fel, och den heliga ande har inte förstått vad han själv har låtit Jesaja profetera om. Ja, det här är ju ingen nytt för den som har läst bibelkritik, utan det här är vad vi ständigt får lära oss, nämligen att det ord som Jesaja använder, ha alma, inte skulle betyda jungfrun. Men på alla ställen där detta ord brukas i Gamla testamentet syftar det på en ung kvinna. Det är sant, en ung kvinna. Men en ung kvinna som icke har blivit rörd eller haft umgänge med någon man. Alltså en verklig jungfru. Den här 110:e psalmen som jag nyss citerade och som bibelkritiken inte tror är messiansk psalm, om den säger man ordagrant i den förklarande noten till Matteus 22:44. Den citerade psalmen var från början troligen avsedd för den israelitiske kungens tronbestigning. Här har ni det där igen. En tronbestigningsfest är det frågan om, som ju aldrig har funnits av det här slaget. Men det tror man på. En profet eller präst i templet skulle rikta orden till kungen. Det tänks här, säger man. Lägg märke till det. Det tänks här vara yttrade av David. Ja, men det är det ju. Det är ju David som har sagt det genom den heliga ande, säger Jesus. Nej, det tänks här vara så. Det vill säga, underförstått, det är ju inte på det viset. Man tror inte att David har svarat för den här psalmen. Och så säger man, som enligt den nuvarande överskriften författat psalmen. Enligt den nuvarande överskriften, precis som det fanns någon dåvarande överskrift, någon annan överskrift där David inte var författare. Det finns ju inte, har aldrig funnits. Bakom detta ligger deras övertygelse att överskriften är ett sent oäkta tillägg. Men det har man ingen som helst grund för. Inget som helst stöd i någon enda handskrift. Och så säger man, det tänks som om det syftar på Messias, den kommande kungen. Men så är det alltså inte, utan det syftar på en vanlig israelitisk kung och hans tronbestigning. Om den 45:e psalmen, där står det ju direkt om Messias att han är Gud. Han kallas för Gud i den psalmen. Hur ska man då göra? Jo, då säger man i den förklarande noten till Hebreerbrevet 1:9. Även i den hebreiska standardtexten till Psaltaren 45:7 följande är det oklart vilka ord som syftar på Gud och vilka som gäller kungen som ansågs gudomlig. Om det nu syftar på kungen Messias, ja, och det här som syftar på Messias egentligen istället syftar på en vanlig kung, då måste han ju ha ansetts för gudomlig. Ja, just det. Och det är det man säger. Kungen som ansågs gudomlig. Men det är ju Messias. Och han ansågs inte för gudomlig. Han var gudomlig. Han var Gud själv. BK är klar över, BK är alltså Bibelkommissionen, att, och jag citerar, profeternas ord handlar enligt nytestamentlig skrifttolkning framförallt om Kristus och hans verk. Så skriver man i noten till 1 Petrus 1:10. Men Bibelkommissionen anser att Jesus och apostlarna kommer fram till denna tolkning genom att fritt omtolka och nytolka gammaltestamentliga ställen som ursprungligen inte ska ha syftat på Kristus och hans verk, utan, och jag citerar, från början gällt helt andra ting, till exempel fromma människors lidanden, kungens tronbestigning eller Guds seger över Israels fiender. Så säger man i uppslagsdelen under uppslagsordet skrifttolkning. Vidare har man en märklig not till Romarbrevet 10:6. Där citerar Paulus 5 Mosebok 30 vers 11. Och så kommenterar man i noten en nytolkning. Alltså Paulus tolkar om den ursprungliga innebörden. Och så säger man, GT-texten säger bara att man kan uppfylla lagens bud utan övermänskliga ansträngningar. Det här kunde belysas med mycket material från den här översättningen. Man tror nämligen att människan efter syndafallet har kvar sådana resurser så att man utan övermänskliga ansträngningar kan uppfylla lagens bud. Då förstår ni hur frälsningsläran blir om man har den utgångspunkten. Det går att hålla lagen till och med utan övermänskliga ansträngningar. Nu kan man visserligen hålla med om att det finns ställen i Bibeln som klart säger att det går inte. Ja visst, det går man med på. Ja, men då så ändrar jag då. Nej, varför skulle vi ändra oss? Det finns olika teologier i Bibeln. Man är övertygad om att Bibeln inte är enhetlig. Bibeln lär olika på olika ställen. Och det här har bibelkritiken ju fört fram till oss i 100 år. Bibeln är lika oenhetlig som den ekumeniska rörelsen. Och man har till och med sagt som ett argument och ett stöd för den ekumeniska rörelsen att redan Bibeln innehåller ju olika läror och uppfattningar. Så varför ska då inte den ekumeniska rörelsen omfatta olika läror? Man säger till exempel i noten till Apostlagärningarna 18:25, där man för övrigt missförstår detta om Johannesdopet. Urkyrkan rymde olika riktningar och vitt skilda åsikter även i för nutida kristen uppfattning grundläggande frågor. Och det får vi ständigt lära oss när vi läser vid de statliga fakulteterna att Lukas har en uppfattning och Paulus har en uppfattning. Ja, till och med är det olika uppfattningar inom Pauli brev och inom Lukas evangelium och så vidare. Men nu ska jag belysa lite grann hur man ställer sig till detta med frälsningen och nåden. Det finns ställen som visar att man har förstått att ordet rättfärdiggöra betyder egentligen att frikänna. Att döma fri. Att förklara rättfärdig. Men grundvalen för frikännandet har man inte förstått att det är Kristus ensam. Utan man tror att grundvalen till större delen är min förvandling. Och därför när det står i texterna gång på gång genom tron, då ändrar man det och översätter på grund av tron. Den rätta bekännelsen är ju på grund av tro, på grund av Kristus genom tron. Eller utförligare, vi frälses av nåd på grund av Kristus alena genom tron. Men istället för genom tron så säger man på grund av tron. Det vill säga vi ska tro på vår tro. Det vill säga på vår förvandling. Och håller den så finns det hopp för oss. Några exempel. Romarbrevet 3:28, själva grundstället för rättfärdiggörelsen genom tron. Där översätter man, ty vi menar att människan blir rättfärdig på grund av tro. Men det står inte så. Utan det står, vi förklaras rättfärdiga genom tro. Det vill säga tron förtröstar på och tar emot den rättfärdighet som Kristus har vunnit åt oss. Man säger i Romarbrevet 4:9, för sin tros skull. Men det står inte alls något sånt i grundtexten. Man säger i Romarbrevet 4:16, därför är tron grunden för att nåden ska gälla. Står ingenting av det i grundtexten. Och det är en fruktansvärd felöversättning. Här översätter Gerts riktigt. Därför fick det ske av tro. För att nåden skulle gälla. Så att löftet skulle stå fast för alla hans avkomlingar. Vi talade om det igår kväll. Ett löfte kan aldrig tas emot genom någon åtgärd från vår sida. Jag tog ett exempel om jag lovar ut Valje någonting. Så det kan aldrig tas emot genom någon åtgärd. Utan antingen så tror man på det. Man tar emot det. Och är glad och tacksam. Hör du vad jag har fått? Han har lovat mig det. Jag har blivit rik. Jag fick det. Det kan antingen bara tas emot i tro, i förtröstan. Eller man förkastar det. Man gör Gud till lögnare. Man tvivlar på det. Ett löfte kan aldrig tas emot genom någon gärning från vår sida. Och det är det här stället handlar om. Men Bibelkommissionen hittar på detta. Därför är tron grunden för att nåden ska gälla. I Romarbrevet 9:30 så säger man en rättfärdighet som bygger på tro. Det står inte så i grundtexten. utan den rättfärdighet som kommer av tro, det vill säga en rättfärdighet som man bara tar emot och förtröstar på utan någon gärning, som man får som en gåva. Romarbrevet 10:4 talar om att Kristi laguppfyllelse betyder rättfärdighet för alla som tror. Men då skriver Bibelkommissionen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Det vill säga att det har skapats en möjlighet, men nu fattas ju ännu min trosförvandling. I Galaterbrevet 3:8, där står det av tro, det vill säga genom att bara ta emot det. Du får det, ta emot det. Där översätter då Bibelkommissionen förstås på grund av deras tro. När det i Galaterbrevet 3:14 står genom tron i grundtexten, då översätter Bibelkommissionen på grund av tron. Och så här kunde vi fortsätta ställe för ställe. Och det är då inte så konstigt att när man kommer till Hebreerbrevet 11:1, där det står att det vi förtröstar på, det är grunden. Det håller att lita på. Det är någonting absolut verkligt. Det är en fast tillförsikt. Då säger man istället, tron är grunden för det vi hoppas på. Så står det i denna nya översättning. Tron är grunden för det vi hoppas på. Men det är ju inte sant. Utan det är ju det som vi hoppas på som är grunden. Ordagrant så står det, tron är en fast tillförsikt. Eller man kan översätta som Hedegård. Tron är en fullkomlig visshet om det som man hoppas på. Det vill säga att det vi hoppas på, det är absolut säkert. Det innebär tron. Tron innebär att det vi hoppas på är absolut säkert. Helt tillförlitligt. En fast tillförsikt. Här är inte heller Gerts översättning särskilt bra. Han säger tron borgar för verkligheten av det vi hoppas på. Går vi till Jakob 2:14 så berör Bibelkommissionen det här som många undrat över. Blir vi frälsta genom gärningar enligt Jakob, men enligt tro, genom tron enligt Paulus? Man säger så här i den förklarande noten till Jakob 2:14. Författaren tycks här inta en annan ståndpunkt än Paulus till frågor som denne behandlar, bland annat i Romarbrevet 4:1 följande. En annan ståndpunkt tycks det vara. Nej, ingalunda. Ser man efter så märker man ju att Jakob talar om vad människor kan se. Och det är ju bara det som blir följden av vår tro. Det ser man ju på Evert Djurberg vad som har hänt. Jag kan inte se hans tro, men jag kan se hans iver för evangelium, hans glädje och tacksamhet för nåden, hans kärlek till bibeltrogen undervisning. Det kan jag se. Och därför kan man säga, se på hans gärningar. Vi människor kan bara döma efter trons frukter och ska döma efter trons frukter. Vi kan inte gå in i hjärtarna. Men Paulus talar ju inte om det, utan Paulus talar ju om vår rättfärdighet inför Gud. Och Gud kan göra det som jag inte kan se. Han kan se in i Evert Djurbergs hjärta. Det är alltså ingen som helst motsägelse mellan Jakob och mellan Paulus. Utan inför Gud så är det ju genom tron alena. Det vill säga, när vi säger tron, så menas ju det som tron omfattar. Det tron förtröstar på. Det tron har tagit emot. Alltså genom Kristus alena. Men när det gäller inför människor, då kan vi bara se det som blir följden av att man har fått syn på att Gud är så god och har förlåtit mig. Vi kan bara se frukten, gärningarna. Och det är det Jakob talar om. Han hänvisar ju till Abraham. Det syns väl att Abraham var troende. Vi såg nu vad han gjorde. Han tog sin enda son och var beredd att offra honom. En sån ny lydnad och kärlek till Gud hade han fått genom tron. Genom att han tog emot Guds löfte om förlåtelsen, rättfärdigheten. Förlitade sig på Guds löfte. Ja, jag skulle vilja säga också någonting om Guds söner. Det är ett begrepp som Bibelkommissionen tycker om. Man vill egentligen inte längre översätta Guds barn, som man ofta har gjort tidigare, utan Guds söner vill man ha för det mesta. Och det må ju vara hänt om man förstår vad som menas med Guds söner. Bibeln använder uttrycket Guds söner dels som sådana som förtröstar på Gud. De är hans barn eller hans söner. Även döttrarna kan kallas för Guds söner i den här meningen. Det kan också användas som sådana som är domare och regenter på jorden, som ska regera enligt Guds uppenbarade och även allmänna lag. De kan kallas för Guds söner, ja, i Psaltaren 82 till och med för gudar i överförd mening. Jesus citerar ju Psaltaren 82 i Johannes 10:34. Citerar och säger: har jag inte sagt att ni allesammans är gudar, den högste söner? Och så menar Jesus: varför angriper ni då mig och säger att jag hädar? Jag som framträder som Gud och som Guds son. Om till och med dödliga, syndiga kungar och regenter av Gud själv i Psaltaren 82 kan kallas för gudar och den högste söner, varför angriper ni då mig? Jesus var ju troende. Jesus förtröstade i allt på Fadern. Jesus var dessutom fullkomlig i allt. Men dessutom, han var ju Gud till sitt väsen, vilket ingen av mänskliga tjänare är. Ordet Guds söner kan också användas som änglar givetvis, för de har fått Guds uppdrag att stå i Guds tjänst och lyda honom. Men Bibelkommissionen tror att varje gång det i skriften står Guds söner, då är det antingen änglar eller då är det redan avlidna helgon som nu har kommit in i himmelen. Man har den här uppfattningen att först då så har man nått fram till det stadiet att man kan vara Guds son eller ett helgon. Ett Guds barn. Och så här säger man i den förklarande noten till Johannes 10:34. Det citerade stället, Psaltaren 82:6, gällde ursprungligen gudar eller halvgudar, som i äldre gammaltestamentlig tid ansågs vara verkliga, fast underordnade Israels Gud. Vad är det för dumheter? I äldre gammaltestamentlig tid säger Gud genom sina profeter gång på gång: det finns bara en Gud. Det andra, de som dyrkas som gudar, de kan inte hjälpa. De är inga gudar. Men här påstår den nya Bibeln att de gällde för att vara gudar eller halvgudar i gammaltestamentlig tid. Så kan man missförstå det. Och därför missförstår man också första Mosebok 6:1 följande, där det talar om att Guds söner tog till hustrur bland människornas döttrar, alla som de fick lust till. Redan 1917 års bibel tror jag att Guds söner där syftar på änglar, och att det är något blandäktenskap mellan änglar och människor. En omöjlig tanke enligt bibeln. Änglarna fungerar inte på det sättet att de gifter sig eller giftes bort. Och i himlen blir vi som änglarna. Nej, det handlar ju om sådana som har fått Guds uppdrag att regera rättvist här på jorden, att förvalta domarämbetet rättvist. Vad gjorde de? De brydde sig bara om sitt eget kött och skaffade sig människors döttrar, så många som möjligt, för att tillfredsställa sitt kötsliga begär. Det är det handlar om. Liksom det tänkbart också kan handla om att troende människor avfaller och följer bara sitt kött. Ja, tiden går ju fort. Jag hinner inte visa här hur man påstår att det är en motsägelse mellan Johannes och de andra evangelierna om påsken. Det säger man. Johannes lär en sak och de andra evangelierna en annan sak. Men det får ni läsa i Biblikum om hur orättfärdig den beskyllningen är. Jag hinner inte heller ta upp en rad ställen där det kommer fram att man tror inte att Jesus verkligen är sann Gud. Men man tror på att de kristna så småningom kom att tro att han var Gud, att han blev Gud. Men han var det inte från början. Och så översätter man så att översättningen ska stämma med den tanken. Man tror inte att Guds sons blod kan kallas för Guds eget blod, vilket sker i Apostlagärningarna 20:28. Och därför petar man in utan något stöd i någon handskrift Guds sons blod, där det står Guds eget blod. Och det är falskt. Och det är viktigt för oss att hålla fast vid att Guds sons blod, det är Guds blod. Just därför har det så högt värde, så att det täcker alla våra skulder. Man tror om människosonen att Daniel har menat från början inte en gudomlig person, en som är både Gud och människa, som kommer med himmelens skyar, utan att Daniel har menat, som man skriver, Människan, symbolen för ett fritt och människovärdigt judiskt rike. Ja, det är bibelkritikens ståndpunkt. Människosonen betyder ett judiskt rike. Och sen böjer Jesus om det här till att gälla en person, och nämligen han själv. Vad är det för dumheter? Daniel 7 talar ju om gudamänniskan som kommer med himmelens skyar till dom. Men i noten säger man att det är frågan om en omformning av ett judiskt framtidshopp. Ja, så skulle jag ha talat om utkårelsen. Jag får ta detta snabbt. I Romarbrevet 9:22-23 har vi ett par verser som ofta missförstås. Där talas det dels om de som går förlorade, och de kallas för vredens kärl. Och i nästa vers, den 23, de som blir saliga, och de kallas för barmhärtighetens kärl. Och nu är det så enligt skriften att vredens kärl går förlorade, inte därför att Gud har utkårat dem till förtappelse, skapat dem till förtappelse, i förväg bestämt dem till förtappelse. Nej, en sån utkårelse finns inte. Utan Gud vill att alla ska bli frälsta. De som är vredens kär och går förlorade, de har själva berett sig till och gjort sig mogna för förtappelse genom sitt ständiga avvisande av evangelium. Men i nästa vers klargörs det att de som blir evigt saliga, de är utkorade i evighet. De har i förväg av Gud bestämt till evig salighet. Nu vill människorna få det här till en motsägelse, så är det med vårt förmörkade förnuft. Och därför vill man antingen förkasta att vår salighet bara beror på Guds stora nåd, vilket ju är sant. Men då vill man förkasta det för att få utrymme för att det hänger på människans eget val. Eller då så håller man fast vid att det är bara Guds nåd att man blir salig. Men i så fall så är det Guds fel om man inte blir salig. Den slutsatsen vill man dra. Men den är också falsk. Det är i Bibeln inte frågan om en dubbel utkårelse, utan en enkel. De som blir evigt saliga kan bara tacka Gud för det. Det är Guds eviga förutbestämmelse, utkårelse, Guds nåd alena. Men de som går förlorade, det är bara deras eget fel, deras eget trots. Och det framgår så tydligt i grundtexten. Men den här översättningen och många andra, de ändrar här texten och säger att vredens kärl har av Gud beretts till förtappelse. Men så står det inte. Det står ett particip som visar att de själva har gjort sig färdiga eller berett sig till förtappelse. Men däremot när det talas om de som blir saliga, då står det att Gud i förväg har berett dem till härlighet, till salighet. Ja, de här verserna har totalt förvanskats i den här översättningen. Så man petar in bland annat ett kanske i texten. Man säger, kanske har Gud för att visa sin vrede och så vidare gjort så. Och kanske ville han göra så här. Står ingenting om något kanske i grundtexten. Ja, därmed ser jag att tiden här ute, och jag hinner inte ta upp en rad andra ställen som visar på många allvarliga felöversättningar. Summa summarum är nu detta, att den här översättningen innehåller så många felaktigheter att den kan inte utan vidare sättas i händer på folk. För då vet de inte när det är rätt och när det är fel. Nu måste människor, om de har den här, vers för vers och kapitel för kapitel i så fall få med sig rättelser och anvisningar när det stämmer och inte stämmer. Och det är ett väldigt arbete. Och det kommer nog att dröja länge innan vi kan få en sån hjälp. Till dess så ska inte i varje fall vanliga lekmän bruka den här. Utan endast de som kan kontrollera den med hjälp av grundtexten.